Och jag brukar säga att skulle läraryrket få vara det är tänkt att vara, då skulle vi ju ha superlång kö till lärarutbildningen och stentuff konkurrens om lärartjänsterna. Det är liksom inte läraryrket som är problemet, det är förutsättningarna som brister. Och det positiva i den kråksången är ju att förutsättningar kan man göra någonting åt.
Vad är egentligen makt? När jag gör research om dagens gäst får jag reda på att organisationen hon representerar har över 200 000 medlemmar. Herregud vilket ansvar det innebär, men samtidigt vilken möjlighet för påverkan organisationen har. Jag återkommer ständigt till min ursprungsfråga. Vem har egentligen mest makt över den svenska skolan? Är det utbildningsministern? Är det fackförbunden? Eller kanske influencers inom skolan? Är förmodligen en kombination, men en sak är säker. Den som styr konversationen i media har enorm makt kring vilken riktning svensk utbildning ska ta. Och det har dagens gäst förstått. Hon heter Johanna Jära Åstrand. Hon är lärare och ordförande för Sveriges största fackförbund, Lärarförbundet. Hon kallar sitt arbete ett nytt sätt att bedriva fackliga frågor och jag kallar det Facklighet 2.0. Där organisationens positiva påverkan kommer ifrån att fortbilda lärarkåren samtidigt som man försöker påverka den mediala konversationen kring svensk utbildning. Jag vill även tipsa dig som lyssnar att kolla in min Facebook-sida Pedagogik och ledarskap. Där kommer stora delar av mitt samtal med Johanna att visas i videoformat. Temat för dagens avsnitt är det moderna fackförbundet. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Hedi Mubaras. Johanna, välkommen till min podd.
Men stort tack.
Det är kul att ha dig här.
Det är kul att vara här.
Och jag sa ju precis det innan att jag är lite nervös idag. Det är första gången med film. Jag har faktiskt testat film tidigare med min kompis. Men det känns då var det lite mer... Då tänkte jag i värsta fall så använde jag det inte. Och det blev inte så bra så vi tog bort det. Men idag vill jag verkligen att det ska sitta och jag har en bra känsla idag.
Härligt, det har jag med.
Hela den här intervjun, jag började läsa om Lärarförbundet för ett tag sedan. Jag tycker det är lite awkward. För tyvärr så gick jag ur Lärarförbundet för 3 månader sedan. Jag vet. Jag pratade med min kompis och tänkte, hur roligt skulle det inte vara om när jag säger det till henne, att hon bara reser sig upp och bara, vet du vad, det här håller inte.
Kasta micken och gå
därifrån.
Nej, men jag tänker att innan vi är klara är ju du medlem igen.
Ja, då är jag såld. Och jag tänker, det här är ju perfekt möjlighet för dig. Anledningen till att jag gick ut var för att jag såg inte värdet i det. Det betyder inte att det inte finns något värde. Jag såg det bara inte. Och jag tänker, det här är ju perfekt möjlighet för dig att beskriva varför jag ska gå med. Dels för mig som individ, samhälle och bransch och så vidare. Mm. Så nu kan du pitcha mig så jag kan gå med.
Ja, men Hedi, du ska ju självklart vara med i Lärarförbundet. Dels för att det gör skillnad för dig. Men du gör också då skillnad för hela lärarkåren. Som lärare så har ju du valt ett yrke där du får spela roll och göra skillnad för de elever du möter varje dag. Men genom ett medlemskap i Lärarförbundet så får ju du vara med i ett betydligt större sammanhang. Där du dels får de grundläggande kanske trygghets- och villkorsfrågorna på plats. Som, det handlar ju om lön, arbetsmiljö, anställning. Men också frågor som är betydelsefulla för hur du får chansen att utveckla dig i ditt läraryrke och också bidra till hela läraryrkets utveckling. Jag kan faktiskt dela med mig av när jag blev färdig lärare 96 då, och började jobba på en skola. Då kom Lärarförbundets ombud fram till mig och ville försäkra sig om att jag var med i Lärarförbundet ifall det skulle hända mig något. Och då blev jag faktiskt provocerad och sa att det är klart jag är med, men jag är ju med för att det ska hända något och för att rätt saker ska hända. Och jag tänker att Lärarförbundet kan fylla båda behoven, både den här tryggheten och att man finns liksom i ett större sammanhang där man får både kraften av sina lärarkollegor och ett starkt lärarfack i ryggen, men också en fantastisk arena för att få bidra till en stark röst för lärares frågor och lärares ställning på både arbetsmarknaden och i samhällsdebatten. Behöver du veta mer?
Ja, nej, alltså jag tycker det är en bra beskrivning. Jag känner det ligger i tiden att gå med. Om jag säger så, för det är ju väldigt mycket just nu kring det här med arbetsvillkor. Som, ja, men det är väl just arbetsvillkor som verkligen är på tapeten. Nu har ju lönerna gått upp delvis, men jag känner att er största fight är arbetsvillkoren. Och jag tycker det är nog den viktigaste punkten. Jag tänker, som en vision ni har just nu, vilken förändring skulle ni vilja se först när det gäller själva, vad ska vi säga, arbetsvillkoren? Något som ni tycker är högt prio för att vi lärare ska kunna göra vårt jobb bättre.
Ja, i grund och botten handlar det om att lärare måste få betydligt större inflytande vad vi använder vår tid och vår kompetens till. Arbetsbelastningen måste minska. Och det kan ni göra genom att man först och främst identifierar alla pålagda arbetsuppgifter som man som lärare faktiskt inte tycker spelar någon roll, varken för elevernas kunskapsutveckling, den egna utvecklingen eller undervisningens utveckling. Sånt som tar tid men bara skapar frustration och egentligen också i slutändan tar tid från eleverna. Det är en jätteviktig fråga och bara nu i januari hade vi en stor kampanj om dokumentationsmonstret som ju är en bov i dramat, det vill säga all pålagd dokumentationskrav som inte alls kanske bidrar till en mer effektiv undervisning eller ett stöd i att följa elevernas kunskapsutveckling, utan snarare känns som någonting onödigt, meningslöst men enormt tidskrävande.
Men kan vi stanna där, dokumentation? För det känns inte som att, nu antar jag, det här har inte varit ett problem tidigare, att det är ett nytt fenomen. Och när jag tolkar vad du säger är att mycket av de här arbetsuppgifterna skulle vi kunna ta bort utan att värdet skulle minska i undervisningen.
Ja.
Varför la man till de här extra?
Ja, men det är en helt rimlig fråga. Alltså det här är ju någonting som har smugit sig på och det är ju det är ju också en samhällssjuka. Det finns en övertro på dokumentationens värde i Sverige. Så dels så handlar det ju om klåfingriga politiker som vill detaljstyra lärarkåren och med det lägga på en massa pålagor för att helt enkelt känna att man har själv kanske kontroll och är med och styr. Men det jag menar är att vi behöver ett helt nytt samhällskontrakt där det sätts en tydligare gräns mellan vad är politikens ansvar, de är våra viktigaste förutsättningsgivare, men vad går gränsen gentemot professionens ansvar? Det vill säga vi behöver ju ha en hög tillit och stort förtroende att faktiskt få använda all den kunskap, kompetens och engagemang som vi har för vårt jobb. Jag har inte träffat en enda lärare som inte är beredd att ta ett stort yrkesansvar.
Mm.
Men då måste vi också få större makt och inflytande över hur vi utövar vårt yrke.
Kan det vara, det här är min analys, kan det vara att förtroendet för professionen har minskat med tiden? Det kan delvis vara påtryckningar från föräldrar. Sen har vi parallellt politiker som ser det här att förtroendet minskar för lärarna och då tänker de att men nu ska vi visa, men vi sätter press på professionen och då tvingar vi på de här dokumentationerna.
Det är en förenklad bild, men det ligger en sanning i det, för det är klart det handlar om en tillitsfråga. Det handlar ju framförallt om att man skapar sig en bild av att om vi bara har allt på pränt och har kontroll och dokumentation på allt, ja, och ryggen fri, så är det nog lika med kvalitet. Men det behöver ju absolut inte vara, och våra undersökningar visar ju snarare på motsatsen, att det blir ett hinder för kvalitet i undervisningen. Det blir ett hinder för att eleverna ska få det stöd och den utmaning de behöver. Många lärare vittnar ju om att man ägnar mer tid åt att skriva om elevernas behov än att faktiskt jobba med behoven. Och då är det ju någonting helt snurrigt. Vi har inte blivit lärare för att drunkna i administration och dokumentation. Vi har ju blivit lärare för att vi vill göra det allra bästa av mötet med eleverna.
Faktiskt väldigt fint sagt. Och det stämmer. Är du optimistisk för vad som komma skall?
Jag är en extremt positiv människa och tror ju på lärarnas samlade kraft i att både få beslutsfattare och inse vad som behöver komma till stånd. Men också den kraft som finns såklart i Lärarförbundet att påverka. Jag tror ju inte, och jag vet ju att det är väldigt få politiker som fattar beslut med syfte att ställa till det för lärarna eller att på något sätt, alltså det finns ju inte heller någon ambition där att man vill att lärarna ska drunkna under en hög papper, utan tvärtom så pratar man ju om betydelsen av att låta lärare vara lärare. Men från att man säger det till de beslut som fattas och de konsekvenser de besluten får i vardagen, så är det ganska stort avstånd idag. Och där är ju vi jätteviktiga som lärarprofession att visa på det här. Att identifiera problemen men också leverera lösningar och vara en del av lösningarna.
Du sa någonting där, det här vi ska låta lärare vara lärare. Jag tycker ibland har, beroende på vilken kontext det används, provocerar det lite mig.
Mm.
För det finns vissa som säger att lärare ska inte uppfostra, lärare är inte socialarbetare. Jag har problem med den tanken. För jag tänker, jag som jobbar i högstadiet, jag har även jobbat i mellan och låg. Men det är väl klart att uppfostrar är en del i lärandet.
Mm.
Det känner jag, för jag ska inte bara lära ut 1+1. Jag ska ju även lära ut hur vi är i ett samhälle, hur vi ska samspela med varandra. Så jag tycker det här med lärare ska vara lärare har ibland tagits på fel sätt.
Mm.
Jag har läst vissa debattinlägg och så vidare. Mm.
Att man utnyttjar det. För det är klart, det handlar då om hur man definierar lärarskapet. Och det är klart att lärarskapet innefattar ju extremt mycket mer än att bara lära ut ett ämnesstoff. Det handlar ju också om att bygga starka relationer och säkerställa att vi har elever som med glädje och lust kommer till skolan och går därifrån på eftermiddagen ännu gladare. Men jag kan faktiskt hålla med om att, och det är ju en del av problematiken, att politiken ibland kidnappar viktiga ställningstaganden och använder dem i andra syften än att kanske stärka lärarprofessionen, att visa mer tillit till lärarprofessionen. Och skoldebatten i sig, menar ju jag, på många sätt har blivit ett arbetsmiljöbekymmer i sig, för den handlar så mycket om symbolpolitik. Ja, det här borde ju också fler politiker få uppleva.
Borde inte de vara i klassrummet?
Ja, men jag tänker att de borde lita och lyssna mer på lärarkåren. Jag tror inte att man nödvändigtvis behöver hänga i klassrummet för att...
Men följ en lärare ändå?
Ja, men absolut. Och den typen av aktiviteter har ju vi i Lärarförbundet kontinuerligt. Skugga en lärare, följ en lärare. Men egentligen så handlar det ju om att för att vara en riktigt vass och bra skolpolitiker så måste du veta att lyssna till skolexpertisen, och den har vi lärare.
Vet du vad ironin i allt det här är? När jag jobbade i Linköping så har man en årlig resa till Stockholm, och då brukar man gå på riksdagen, och då går vi runt där, och det var en person som var som vår guide, och personen berättar: är det någon som vet vilket yrke som är högst representerat i den här kammaren? Och det var lärare.
Mm.
Och sen berättar du politikernas vinkel här, att hur fel det har blivit.
Mm.
Så egentligen så är det lärare som faktiskt är orsaken bakom de här. Men är det inte så? Om de är högst representerade, jag tänker då borde det ju tas bättre beslut.
Ja, Om det är så. Jag visste inte att det var så.
Det var vad guiden sa. Vi antar, nu är det ingen källkritik här, vi antar att den här personen sa stämde.
Ja.
Och, du behöver inte svara, det var bara en reflektion jag hade. Och jag känner, vi borde ställa lite högre krav på att, jag tycker politikerna som tar beslut ska faktiskt, alltså om jag hade varit en skolpolitiker med fokus på skola, då hade jag sett till att vara i klassrummet lite då och då. För att få en känsla för det.
Mm.
Men det är väl bara mina tankar antar jag. Jag vill prata om er reklamkampanj.
Mm.
För den var väldigt stor och den fick väldigt stort genomslag i media och i princip på alla så här bussaffischer och så vidare. Och jag vill bara, för er som inte har sett den här, så var det Allt börjar med en bra lärare hette den. Och det är då ni använde olika kändisar, influencers och inflytelserika personer för att lyfta läraryrket. Hade ni något specifikt syfte bakom hela den här kampanjen?
Självklart. Och den heter faktiskt Allt börjar med bra lärare.
Aha.
Men grunden var Allt börjar med en bra lärare. Och den kampanjen, den startade vi redan 2007 som en reaktion och ett sätt att vända debatten om läraryrket. För då hade vi en samhällsdebatt där i princip allt var lärarnas fel. Det var PISA-chock och det var lärarna som inte dög. Och så vidare. Och då lanserade vi den kampanjen den gången i samband med Nobelprisveckan. I syfte att visa på att ja, men allt börjar med en bra lärare. Och utan bra lärare med rätt förutsättningar så får vi inga Nobelpristagare, civilingenjörer, sjuksköterskor, taxichaufförer och så vidare, utan alla har gått till skolan. Och vad man investerar i sin lärarkår, det får samhället tillbaka mångfald. Men 2018 på kongressen i Lärarförbundet, när jag omvaldes, då tog jag bort det där en och sa istället att allt börjar med bra lärare tillsammans. Och det var också för att visa att läraryrket är inget ensamyrke. Den läraren finns ju inte som klarar hela uppdraget själv, utan vi behöver ju varann. Vi behöver varann för att dela ansvaret med, men vi behöver ju också varann för att utmanas och utvecklas tillsammans med. Och den här kampanjen, den rullar ju då ut som en konsekvens av de kongressbeslut som fattades på Lärarförbundet, att verkligen sätta bilden och betydelsen av läraryrket, inte bara för individer och elevernas skolvardag och skolresultat, utan för egentligen hela Sveriges utveckling och tillväxt. Så att det här är en konsekvens av det, och ett viktigt verktyg för att visa på behovet av att värna och värdera sin lärarkår.
Mm. Så det var lite som en motreaktion mot det som pågick, vilket årtal sa du nu igen?
I början av första svängen så var det ju en motreaktion mot bilden av skolan och bilden av läraryrket.
Just det, och då var det där PISA-resultatet som drog igång allt. Just det. Så det fanns viss kritik mot det här som menar att att ert syfte är ju det här bättre arbetsvillkor och så vidare, utbilda. Och att i det här fallet så skapar ni opinion. Hur möter du den här kritiken att det här inte går i linje med organisationens syfte?
Men det är lätt att möta den kritiken. För vad det till syvende och sist handlar om, så handlar det ju om att visa på betydelsen av att för att kunna göra ett bra jobb som lärare, så behöver du ha rätt förutsättningar. Och tänk vad lärare med rätt förutsättningar kan åstadkomma. Så det här är ju ett sätt att också skapa en större acceptans och insikt hos allmänhet, politiker, beslutsfattare, om att varje investerad krona i skola och lärarkår, det är egentligen en vinst för hela samhället. Och idag så handlar ju fackligt arbete inte liksom förenklat sett, förut så var det att då stängde man in sig i ett rum, förhandlade om löner och kanske undervisningstid och villkor. Och så sen gjorde man det dag och natt och kom ut när man hade tröttat ut varann. Men idag så handlar det ju väldigt mycket om just opinionsarbete, om att skapa en acceptans i samhället för betydelsen av, då i vårat fall, läraryrket. Och vi kunde ju se att den kampanj vi hade där med Allt börjar med en bra lärare från slutet på 2007-2008-2009, Den la ju också grunden för att i valet, riksdagsvalet 2014 var det, va?
Tror det.
Då var ju den enskilt viktigaste väljarfrågan, vet du vilken det var?
Skolfrågan.
Det var lärarlönerna.
Aha.
Och det är klart att det har inte bara folk kommit på att men det är en viktig fråga, utan det bygger man ju genom att visa på hur förhåller det sig egentligen. Varför väljer många studenter bort läraryrket? Varför väljer många lärare att lämna yrket? Ja, för att lönerna inte står sig konkurrenskraftigt. För att det inte löna sig att utbilda sig till världens viktigaste yrke. Och det här är ju, det är ju de sammanhangen vi såklart måste vara som Sveriges lärarförbund.
Så det här är facklighet 2.0?
Att det är! Ja.
Ni kan använda den förresten. Ja, men okej, men då hänger jag med. För nu blev det lite tydligare, nu hänger jag med. För du ser när man stänger in sig i ett rum, det är så jag ser facket i mitt huvud. Men okej, skapa opinion. Och det var inte mycket kritik egentligen. Men det var vissa som hade lyft den här frågan. Jag hade inte problem att ni kampanjar. Jag hade lite problem med innehållet. För jag känner... Jag köper delvis den här beskrivningen du gjorde, hur läget såg ut i landet. Men på ett sätt, trots vad man såg i media, så tror jag att Sverige är överens om att lärare är det absolut viktigaste jobbet. Jag tror att det finns en grupp som hörs väldigt mycket. Men jag tror många är överens om att det är det absolut viktigaste. Dels för att, som du säger, alla har haft en lärare, så de vet, de har kommit i kontakt med det, eller har ett småsyskon och så vidare. Sen möter jag själv, när jag träffar personer, när jag säger att jag blir lärare, det är ingen som har reagerat negativt, aldrig, eller någon som har ifrågasatt. Så jag tror det är bara i media det har blivit så. Jag tror många är överens om det. Sen kan det mycket väl vara så att era kampanj har bidragit till det. Men vad jag hade velat se i den här kampanjen är: lyft det positiva. För jag tänker, vårt problem just nu är vi får inte in tillräckligt med lärare. Eller hur?
Mm.
Så hur ska vi få in lärare? Delvis lönerna är en sak. Jag tror inte många vet att, om ta matte NO till exempel. Om du är en duktig matte NO-lärare, du kan faktiskt tjäna väldigt bra. Och jag tycker vi borde prata om det mer. Alltså vara mer transparenta med de här siffrorna.
Mm.
För hur ska du attrahera väldigt duktiga personer till ett yrke om de har någon uppfattning om att det är låga löner när det faktiskt inte är så? Jag tror en stor sak är faktiskt lönerna. Att man är mer transparent. Men vet du vad? Om du är duktig så här kan det faktiskt gå. Det finns verkliga exempel på det här.
Mm. Och det stämmer att lärarlönerna har ökat de senaste åren. Det har varit en relativ löneförskjutning. Men fortfarande, dessvärre, så ligger medellönen för lärare under arbetsmarknadens genomsnitt. Och där är alla yrkesgrupper inkluderat. Och det duger inte när man behöver investera i 4,5-5,5 år för att faktiskt skaffa sig sin lärarlegitimation. Utan här behövs det fortsatt uppvärdering av lärarlönerna. För precis som du säger så är lönerna den största orsaken till att vi idag har en enorm lärarbrist. Men med det sagt så syftar ju också hela den här kampanjen till att visa på det fantastiska med läraryrket. Och det har ju vi gjort bland annat genom... Att de här viktiga och kända personerna då får berätta om vad lärare har betytt för dem. Och hur viktiga lärare har varit för deras livsresa. Så att ett syfte är ju att visa på hur fantastiskt läraryrket är. Men utan att för den skull blunda för att ett viktigt och fantastiskt yrke också måste ha de bästa förutsättningarna. Och förutom lönefrågan så är det ju arbetsbelastningsfrågan som du ju också redan har identifierat. Som är en jätteviktig orsak till varför alldeles för många har lämnat yrket med sorg. Det är inte för att man har valt fel yrke, utan det är för att man helt enkelt inte känner att man har de villkor och de förutsättningar som krävs för att faktiskt få göra ett bra jobb. Och det klarar man inte hur länge som helst. Det positiva, vet du vad det är?
Vadå?
Ja, men det är ju att majoriteten, idag är det närmare 40 000 lärare som är utbildade, legitimerade, som har lämnat läraryrket.
Herregud.
Ja, men en majoritet av dem, 6 av 10, de är beredda att komma tillbaka i morgondag. Om lönerna var högre, arbetsbelastningen lägre och man kände att man hade större inflytande över hur man får utöva sitt yrke i sin vardag. Och de här tre faktorerna, det är ju faktiskt faktorer som politiken med lätthet kan göra någonting åt. Långsiktigt se till att lärarnas löner blir konkurrenskraftiga överallt, inte bara i Stockholms
kommuner. Det är sant. När jag pratade så var det väldigt mycket Stockholm, för jag har sett hur det ser ut i Norrland, jag vet.
Ja. Att arbetsbelastningen sänks, det vill säga rensa bort sånt som ingen överhuvudtaget ska behöva göra. Säkerställa att det finns andra yrkeskategorier som kan avlasta lärare det som inte kanske kräver en lärarexamen. Och då kan ju det handla om viss liksom, dokumentation som är nödvändig, men som inte i första hand då handlar om elevernas kunskapsutveckling eller det du behöver dokumentera för att hela tiden följa upp och utveckla din egen undervisning. Och säkerställa att så lite, alltså egentligen att all detaljstyrning också tas bort, så att lärare får, som jag var inne på förut, en betydligt större möjlighet att använda sin kompetens och sitt engagemang och sin erfarenhet till det vi vet spelar roll för elever som grupp, men också för enskilda elever.
Kan vi gå till, du sa en siffra här, sa du 40 000?
Ja.
Och vänta, hur många saknar vi nu?
65 000.
Det är ju gigantisk skillnad det hade varit om de kom till. Men herregud, men jag var inte medveten om den här siffran.
Nej, vi släppte för några år sedan en frånvarorapport,
okay,
som vi kallar den. Och då bröt vi ner de här siffrorna så att i varje kommun och region så fick man liksom koll på sina egna siffror. Och i ärlighetens namn så är det ju en del nu huvudmän som har börjat titta på just de här som har lämnat och som idag då jobbar med annat. Och i deras då egna kompetensförsörjningsplaner så finns det aktiviteter där man ringer upp och försöker kontakta de här. Mm. Skolverket fick ju bland annat i uppdrag att göra någon form av återvändarutbildning, så att för har man varit ifrån
uppvärmning.
Lärare... Uppvärmning. Uppvärmningsutbildning kanske. Jag vet inte om den hette det. Det var ett bra ord. Men för att helt enkelt fräscha upp och kanske uppdatera sig på... I vissa fall kanske det har kommit nya styrdokument. Och, ja. Så att det görs insatser, men på tok för få. Och idag så har vi inte politiken tagit ett samlat grepp kring lärarbristsituationen. Så det är ju en superviktig fråga för oss i Lärarförbundet att driva. Både för att skapa fler vägar in i yrket, men också för att hela tiden säkra att man värnar och tar hand om de lärare som finns.
Håller med dig där. Jag tycker ett annat problem med läraryrket är om man har väldigt ambitiösa personer, de känner... Jag själv var ju så här, så... innan, för jag är inte lärare i grunden, jag läste civilingenjör, och anledningen är att jag kände palla var lärare, alltså fastna i en roll tills du är 65, alltså det finns ingen tydlig utveckling Förstår jag menar? Mm. Alltså nu när man är i läraryrket, då förstår man vad för typ av utveckling, vad definitionen av utveckling är. Men när man är, du vet, har slutat gymnasiet, ska välja universitet, då tänker man, men dels tänker man ju materialistiskt pengar, och sen tänker man i tydlig karriär, och de här sakerna kände jag inte fanns. Det var inte
bra att du säger det, för vet du vad som ligger på regeringens bord nu? Det ligger ett förslag om att etablera ett professionsprogram för lärarkåren. Och det här var någonting som jag var med och utvecklade i skolkommissionen. Där jag deltog under mellan 2015 och 2018. Och det här har ju sedan en utredare fortsatt att utveckla. Och i januariavtalet, som ju regeringspartierna har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, så är man överens om att man ska etablera det här programmet. Men än så länge så har det inte skett så mycket, men vi för nu diskussioner med regeringen och viktiga aktörer, skolparter i den här frågan.
Hur skulle det
och en
kunna...
anledning är ju precis det du vittnar om. Det är alldeles för fragmentariskt huruvida man som lärare har rätt att fortsätta utvecklas. Och många lärare har känt att ska jag utvecklas så måste jag utvecklas ur yrket, inte i yrket. Och det här programmet, det tar hand om egentligen tre grundproblem. Dels rätten och tiden för fortsatt kompetensutveckling under hela lärarkarriären. Dels att man faktiskt får den utvecklade kompetensen bekräftad. Och på så vis också, och den tredje grejen, att man får använda sin utvecklade kompetens ändamålsenligt. Och tanken är då att helt enkelt etablera ett nytt meriteringssystem, kan man säga. Där alla lärare när man tar sin examen ska ha rätt till ett introduktionsår med en mentor. Som då ska vara erfaren lärare. Och erfaren lärare, det ska alla lärare kunna bli såvida man fortsätter några år i yrket. Så efter ett antal år och med viss kompetens påfyllnad så blir du erkänd som erfaren lärare. Och när du är erfaren lärare så kan du då meritera dig till att till exempel söka uppdrag som mentor eller som lokal lärarutbildare. Eller kanske ansvarig för ett visst ämnesområde eller så vidare. Och sen följer det i utredarens förslag ytterligare två karriärkliv som meriterad och särskilt meriterad lärare. Men de ska vara frivilliga. Om man själv då känner att ja, men jag har nu utvecklat mig och specialiserat mig och kanske fördjupat mig både akademiskt och genom mina beprövade erfarenheter. Jag vill få det här bekräftat. Så är då tanken att man ska etablera professionsråd som då består av meriterade, särskilt meriterade, erfarna lärare som då kan titta på vad har du gjort och vilken kompetensutveckling har du skaffat dig och hur använder du den? Och så får du liksom en bekräftelse på att ja, men du är nu meriterad. Och det gör då att du antingen bara kan känna att du är det och alltså en tillfredsställelse i det, men också att man med det meriterar sig att söka då med än mer kvalificerade läraruppdrag. Så att det här är ju, läraryrket har ju i Sverige varit ganska platt. Sen fick vi förstelärarreformen som ju är rätt omdiskuterad.
Det är lite oklart vad det är fortfarande, tycker jag.
Ja, för den blev ju till stora delar bara egentligen en lönereform. Mm. Och inte den här kvalitetsreformen som vi ju också hade behövt. Och det är ju väldigt olika huruvida man har liksom rekryterat förstelärarna och utsett dem. Men med ett professionsprogram så skulle vi få det här, den infrastruktur och den ryggrad, brukar jag säga, som svenskt skolsystem idag saknar. Och som också skulle kunna generera ny kunskap, ny forskning, fler forskande lärare. En starkare kår som då står sig starkare mot allt politiskt tyckande. För en del av problematiken som vi ju redan har pratat om, det är ju att det är en styrka att alla har gått till skolan, alla har någon relation till skolan, man har sina barn, barnbarn, grannens barn eller vad det kan vara, vilket gör att man har en massa åsikter. Och det är fint, det ska finnas ett stort engagemang och intresse för ett lands skola. Mm. Men det är ju skillnad det måste vara en skillnad mellan att tycka en massa och att faktiskt veta. Och att veta, då måste vi ha mycket forskningsresurser som också kan på en vetenskaplig grund belägga vad funkar inte och hur behöver vi i så fall utveckla både skolan, lärarrollen och innehållet till våra elever. Och där brister det också idag. Så att den här...
Det ska bli intressant att se hur det här utvecklas.
Eller hur? Vi sitter nu, Anna Ekström, utbildningsminister, och Matilda Ernkrans, som ju är högskoleminister, har ju kallat till samling för fler lärare. Och i fredags var jag på ett sånt möte, och då handlade hela mötet om professionsprogram. Så att regeringen har på sitt bord nu att vi behöver samla alla aktörer för att faktiskt ta det här helhetsgreppet som vi hittills inte har kring att göra läraryrket mer attraktivt.
Faktiskt, nu blir jag faktiskt väldigt optimistisk när jag hör det här, för jag blir ledsen, jag blir lite arg ibland när jag ser att det är väldigt mycket desperation. Så här, snälla, kom, fler måste bli lärare, snälla, alltså, kan bara fler söka lärarutbildningen? Och det där gör mig dels arg och väldigt ledsen, som jag sa, på grund av att det är inte ett lätt jobb. Det krävs väldigt mycket utav dig.
Mm.
Och för att vi ska kunna locka de bästa av de bästa till yrket behövs just det här. För enligt mig, alltså, vem som helst kan inte bli lärare. Jag tycker vi måste acceptera det i debatten. Jag brukar ge exemplet, jag hade nog betygen att kunna söka läkarlinjen, men jag blir spyfärdig när jag ser ett sår. Hänger du med? Det är ju samma sak. Alltså, då ska inte jag bli läkare. Jag hade förmodligen klarat av den där utbildningen. Men hade jag varit en bra läkare? Och sen är det en annan diskussion. Många brukar säga, vi var lite inne på det, lärare är inte socialarbetare. Men då brukar jag säga, jo, vi är socialarbetare. Lärare är inte föreläsare. Det är en stor skillnad. Alltså, du är inte en bra lärare för att ha en fin PowerPoint och kan stå där och prata. Och det är därför jag brukar säga att jag tycker att det här relationsskapandet, nu pratar jag om lägre åldrarna, speciellt högstadiet och neråt, att relationsskapandet och det här människa till människa är mycket viktigare än ämneskunskaperna. För har du inte lugn och ro i klassrummet, spelar ingen roll vilken matematiker du är, det spelar ingen roll hur duktig du är på NO.
Mm.
Ingen kommer lära sig någonting.
Men tänker du att det är en motsättning? Jag tänker att de är varandras förutsättningar.
Hur menar du?
Jag förstår vad du är ute efter. För mig behöver man både och.
Absolut. Ja. Jag tänker prioordning.
Ja.
Mm. Prioordning. För nu är det tvärtom i debatten. Många säger att man ska vara en bra föreläsare. Nej. Då har du fått det helt fel. Mm. Först ska du kunna det här människa till människa. Och en viktig sak i det här är att du måste förstå att alla är inte som du.
Mm.
Okej, nummer ett. Alla har inte samma förutsättningar som du. När man hör vissa historier om hur vissa har det hemma. Men det är klart personen inte kan fokusera i klassrummet. Om jag sover dåligt kvällen innan så har jag extrem huvudvärk och kan prata framför människor. Hur kan jag då sätta den pressen på en människa och sen stå och klaga i arbetsrummet? Varför fokuserar inte den här? Varför gör den inte?
Mm.
Det var någon som tog det här exemplet. Men vi vuxna vet ju att röra på sig är väldigt bra. Varför har vi överviktiga människor då?
Mm.
Alltså, du vet att det är bra att röra på dig fysiskt för din kropp.
Mm.
Det är samma sak som med de här barnen. Alla har en egen kamp.
Mm. Det var som jag sa när det var som debatt om att man skulle ha fler nationella prov.
Herregud.
Tidigare nationella prov. Så sa jag, fast det är ju som att tänka att man blir vältränad bara för att man skaffar sig ett gymkort.
Faktiskt en fin liknelse. Nej, men alltså vissa av de här debatterna, man blir provocerad som bara den. Och jag drömmer mig bort till en värld där folk som älskar att vara bland människor och som älskar olikheter. Och när jag säger olikheter, då pratar jag inte om etnicitet som det kanske ofta blir i debatten. Jag pratar om som människa, att vi alla är olika. Och när man har en klass med 35, alltifrån 25 till 35 personer, alla är olika. Och jag hoppas att vi lever i en värld där alla lärare accepterar den här, att vi alla är olika. Och därför, min förhoppning är att det här karriärstegen lockar fler till yrket.
Vad härligt att du säger det. Faktiskt. Jag är helt övertygad. Jag har till och med sagt att får jag det där på plats, då kan jag lägga ner. då får någon annan ta över. För att jag tror att det är så himla viktigt, både för läraryrkets attraktivitet, men också för läraryrkets utveckling och för våran möjlighet att faktiskt ta makten över att utveckla vår egen kunskapsgrund. Det är A och O för att få ett starkt kunskapssamhälle, men det är också A och O för att få ett demokratiskt samhälle.
Faktiskt. Sen finns det, förutom det, om vi tar yrken kring läraryrket, sen finns det ju annat du kan göra för att tillföra värde till klassrummet. Mm. Nu finns det ju massor av olika techbolag som utvecklar mjukvara för klassrummet. Man kan tillföra värde på det sättet. Sen finns det ju rektorskapet. Så i och med den här digitaliseringen så har även andra yrken kommit upp. Och förhoppningen är väl att det här förslaget gör att det blir lite mer, som du säger, det blir inte så platt. Det blir lite mer mångfald i yrket.
Mm.
Och nu blev jag lite mer optimistisk.
Härligt!
Fackförbundet 2.0. Du ser, det är så det är. Sen hade jag en intressant sak. Nu svarar du lite på den i och med det här med hur vi ska utveckla själva lärarskapet. Hur tycker du vi ska... En diskussion är hur ska vi få in dem på universitetet? Hur ska vi få kvar lärarstudenterna? Mm. Men en annan diskussion är hur kan vi få in lärare från de som är yrkesverksamma? Mm. Har du några idéer på hur man kan få in dem?
Nej, och det här finns det ju. Du är ju ett resultat av Teach for Sweden, men det är ju en extremt liten grupp. Men vi säger att det finns en enorm potential, och ska vi klara lärarbristen, ja, men då räcker det inte att bara tänka att vi ska utbilda studenter den vanliga vägen, utan då måste vi nå nya målgrupper. För skulle vi bara utbilda studenter liksom den vanliga vägen, då skulle var tredje student behöva läsa till lärare.
Herregud.
Inte riktigt realistiskt. Nej. Men jag tror att det finns betydligt fler som, precis som du, som har valt ett yrke, blir civilingenjör eller civilekonom eller socionom eller you name it, men som någon gång under sin yrkesbana inser det fantastiska i att kunna få vara lärare och väldigt påtagligt då få spela roll och göra skillnad för andra individer och jobba med någonting riktigt, riktigt meningsfullt. Men då måste vi också ha fler vägar in i läraryrket, och ett sätt är ju den kompletterande pedagogiska utbildningen som ju är populär, men där kan du bara bli ämneslärare idag. Vi behöver ju grundlärare, förskollärare, lärare mot fritidshem. Så här är vi tydliga med utbildningsdepartementet och högskoleministern att här behöver man se över dels examens kraven och kanske lite grann regelverken för att möjliggöra att man kan komplettera med en lärarutbildning när man redan har en annan högskoleutbildning.
Mm.
Ett annat sätt, det är ju så som man framgångsrikt bland annat har jobbat i runt Dalarnas högskola, där kommunerna då gick ihop och konstaterat hur 17 ska vi göra? Vi klarar inte kompetensförsörjningen. Vi har inte behöriga lärare som möter eleverna i våra klassrum. Och då var det framförallt brist på matte-NO-lärare. Men man hade ju en massa personer anställda som med olika bakgrunder. Då kom man överens med högskolan om att erbjuda en arbetsintegrerad lärarutbildning, där de här personerna då givetvis fick söka i konkurrens med alla andra. Men det visade sig också att de hade högre genomsnittsmeritpoäng, en lite högre medelålder av förklarliga skäl. Men där de då får arbeta 50%, studera 50%, och på den här delen man arbetar så fick de en mentor knuten till sig, och lärosätet servar också med en hel del av kompetensutvecklande insatser runt då arbetslaget och skolan som är engagerade i det här. Och det här är ju ett sätt att faktiskt då möjliggöra för människor som kanske har en livssituation där du inte kan ta studielån och liksom mitt i livet sätta dig på skolbänken, utan där man faktiskt möjliggör att ha kvar en fot i då skolans värld, skaffa dig rätt behörighet, men få lön under tiden.
Men får man heltidslön?
Ja.
För det är jätteviktigt. Alltså man tänker, för det fick vi också på Teachers Sweden. Vi hade inte 50-50 utan vi hade 20-80 var det.
Mm.
Så då var jag i klassrummet 4 dagar och sen var jag ledig på fredagen och pluggade.
Mm.
Det var väldigt tajt, det var väldigt tufft. Men hade inte jag fått en heltidslön, jag hade inte tagit det.
Nej, nej men och det är det här man måste börja tänka kring. Alltså kompetensförsörjningen av lärare, det är ju i allra högsta grad ett samhällsintresse. Och då måste man ju börja se på den här typen av lösningar. Men det kräver också att vi har lärosäten som blir mer flexibla. För vi gjorde faktiskt en annan rapport till Lärarförbundet som vi släppte i våras inför Almedalen. Som konstaterar att hälften av alla de som idag har lärartjänst men saknar legitimation, alltså är obehöriga, de har en påbörjad lärarutbildning. Hälften av dem har bara en termin kvar till examen. Och då menar vi att det är ganska lågt hängande frukter.
Mm.
Och här skulle Sverige genom att regering och kommuner gemensamt och massivt gör en satsning på behörighetsgivande utbildningar som då individanpassas. Men också stora valideringsinsatser så att man faktiskt får validera den faktiska kunskap man har. Kunna öka andelen behöriga rätt rejält. Och det är såklart viktigt för de elever som annars inte får en behörig lärare för sin undervisning. Men det är också viktigt för dig och mig som är lärare. Som då får fler behöriga kollegor att dela det här ansvaret med. Att utmanas av och utvecklas tillsammans med. Så att vi menar att det finns en hel del som ännu inte är gjord. Men som politiken med rätt insatser faktiskt också skulle kunna öka lärarbehörigheten rätt rejält.
Så med små medel kan vi nå enorm effekt i princip.
Ja.
Och jag måste bara säga, det finns inget mer. Alltså jag blir så irriterad varje gång när man träffar en lärare som har typ en kurs kvar. Men snälla, bara ta tag i den. Problemet, sen förstår jag att alla har sin eget livspussel att ta hand om. Men...
Mm. Ja, och orsakerna till det här är ju jätteskiftande såklart. Men ironiskt nog så är ju också lärarbristen en orsak till att vi inte får igenom studenterna till examen. För en hel del får sin anställning under sista VFU:n. Och då har vi huvudmän som inte säkerställer att de faktiskt slutför. Och det är ju slappt. Även om man också kan tycka att för individen är väldigt... släppt att man då inte säkerställer. Men och andra, alltså, den personen har ju då fått sitt jobb, fått en lön och så rullar det på. Men här kan man ju sätta betydligt större krav och jag tar alla tillfällen i akt när jag möter lärarstudenter att påpeka vikten av att ta ut din legitimation. För det är ju kvittot och garanti.
Det är en säkerhet.
Ja, men det är en säkerhet, en trygghet. Det är det som gör att du faktiskt kan få en tillsvidare anställning. Det är det som gör, när vi får professionsprogrammet på plats, att du kan fortsätta avancera och utvecklas. Så att det är ju superduper viktigt. Men en annan orsak, det är faktiskt för personer som av olika anledningar, man kan säga att du har blivit föräldraled under tiden och så får du ett jobb och så rullar det på. Och sen möts de då av när de vill komplettera av väldigt krångel på lärosätet och en bristande flexibilitet. Och där du kanske i vissa fall behöver läsa om liksom betydligt mer än vad du har kvar. Och, ja, det finns en rad olika sådana problem i den här situationen också. Och där trycker vi på för att lärosätena behöver bli mer, dels behöver de samordna sig bättre. Och dels behöver de inse att det här är ett uppdrag och borde vara liksom ett viktigt uppdrag för att säkra lärarförsörjningen. Att man också hittar mer flexibla och individuella lösningar till examen. Utan att för den skull tulla på kvaliteten såklart.
Faktiskt. Kom på en annan grej. Alltså nu, vet ni vad du borde gjort i den här reklamen? Ni borde pekat på det negativa att jobba i kontor jämfört med lärarskapet. Men helt ärligt, alltså när man jobbar i kontor, det är aldrig någon fart, känns det som. Men i lärare, alltså ingen dag är verkligen sig lik. Och just nu, jag är i en, det är en väldigt tuff period. Jag har precis kommit till en ny skola, så det är jättemycket nytt att hålla på. Men så jag har en elev och jag känner elevens gamla NO-lärare. Så jag sa det till personen, jag sa, och det här är en situation där jag har väldigt mycket att göra och jag mår inte hundra, va? Och då säger jag det till personen, vet du, jag träffade din gamla NO-lärare förra helgen. Och han sa en grej, han sa, ah, känner du henne? Hon är också jättetung. Jag tänkte, han tycker jag är tung. Han tycker jag är duktig. Alltså den där lilla kommentaren har jag levt på nu i en månad. Och jag skulle, trots hur jobbigt det här lärarjobbet blir, så tar jag det här alla dagar i veckan än någonting annat. Alltså jag känner verkligen så. Och det är från att ha jobbat i kontor själv, det känns väldigt meningslöst många gånger. Det borde ni lyfta i reklamen, tycker jag. Ni borde ha haft någon, du vet, som ser väldigt trött ut över sitt skrivbord. Tycker du ditt jobb är meningslöst? Och sen bara...
Min lärare.
Ja, verkligen. Ja.
Men så är det ju verkligen. Och jag är den första att skriva under på hur fantastiskt, både viktigt och meningsfullt läraryrket är. Och jag brukar säga att skulle läraryrket få vara det är tänkt att vara, ja, men då skulle vi ju ha superlång kö till lärarutbildningen och stentuff konkurrens om lärartjänsterna. Det är liksom inte läraryrket som är problemet, det är förutsättningarna som brister. Och det positiva i den kråksången är ju att förutsättningar kan man göra någonting åt. Det skulle vara vansinnigt mycket tuffare om ingen överhuvudtaget ville jobba som lärare, för att man inte tycker att det finns ett värde i att lära andra, att dela med sig av sitt eget engagemang, eller för att man inte alls gillar barn och ungdomar. Då hade vi haft en uppförsbacke, men det är ju, där har du ju hela lärarglädjen.
Faktiskt. Mm. Om vi tar, nu finns det väldigt många lärare som håller på bli sjukskrivna eller är redan sjukskrivna på arbetsbördan. Om du skulle prata med en sån person, vad hade du gett den för tips?
Ja, nej, men jag träffar ju dessvärre en hel del lärare som är antingen utmattade och frustrerade, ledsna och över att man inte har en arbetssituation som är hållbar. Och det är klart att vi har riktigt starka och viktiga fackliga verktyg för det. Vi har en tydlig arbetsmiljölag som säger att du ska ha balans mellan dina arbetsuppgifter inom arbetstiden, och din arbetsmiljö ska anpassas efter dina individuella behov. Vi har avtal som ytterligare då förstärker hur ramar ska se ut, och att du har rätt att diskutera din situation med din närmsta chef, och att det måste vidtas åtgärder ifall det finns minsta tecken på att man riskerar att bli sjuk av liksom det yrke man med glädje har valt. Men trots det så hör ju lärarkåren till den arbetsgrupp som är mest sjukskrivna. Och till stor del handlar det ju om en samvetsstress. Som lärare vet du vilken skillnad du kan göra. Du vet vilken betydelse det har för varje enskild elev att du får ge rätt stöd, rätt utmaning i rätt tid. Och när man då som lärare påpekar kanske behov av att få specialpedagogisk hjälp, eller behov av att kunna anpassa en gruppstorlek eller innehållet i lektionen för att den här eleven ska få det den behöver för att kunna lyckas och må bra i skolan. Och så möts man av att det finns inga pengar, eller nej, det går inte, eller du får fixa det här själv, eller det finns de minsann de som klarar det. Så lägger du ju det här till slut på dig själv, och lärare trollar rätt länge med både det ena och andra på bekostnad av sin egen hälsa innan det till slut blir för mycket. Och det är, jag tycker att det är rent sorgligt. Det är sån extrem slöseri med både människor och kompetens, att vi inte kommer till rätta med det här. Och det är klart, det är dessutom fördyrande. Kostar ju jättemycket med att människor blir sjuka av sitt arbete. Och det, jag menar ju att det är ju inte så att vi inte vet vad som behöver komma på plats för att man, eller vilka friskfaktorer som är viktiga. Utan det vet vi. Men det här handlar ju om, på många ställen handlar det om resursbrist. Det kan handla om dåligt eller undermåligt ledarskap. Det kan handla om att man befinner sig liksom i en skolsituation där du kanske inte har behöriga kollegor. Jättestor omsättning, så att du hela tiden får jobba med nya personer. Eller att du helt enkelt har en klass och elever som kräver väldigt, väldigt mycket av dig. Och du inte känner att du har stödet och uppbackningen av kanske din chef eller dina kollegor. Det är ju så himla viktigt att vi finns där för varann och i tid. Och här är ju Lärarförbundet och Lärarförbundets ombud och skyddsombud superviktiga.
Nu kommer vi tillbaka till värdet med att gå med.
Verkligen, men i att både säkra att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. För att det här, det är ju, ibland är det ju för sent att reagera när det redan liksom har lett till en sjukskrivning som kanske dessutom blir långvarig. Utan vi måste ju se till att man hela tiden systematiskt har koll på hur mår vi. Har vi det som krävs? Hur jobbar vi med eleverna? Hur jobbar vi med att säkra att kompetensen finns som eleverna behöver? Och oftast har ju vi svaren, vi lärare, på vad det är som saknas, vad det är som brister. Och har vi det inte, så är vi ju dessutom av en sån natur att vi gärna tar reda på det.
En sak är ju det här dokumentationskravet, tror jag, är en stor del.
Absolut. Sex av tio lärare menar att dokumentationsbördan är den största orsaken till en hög arbetsbelastning. Och så många som 4 av 10 överväger att sluta som lärare på grund av all dokumentation.
Mm.
Och det är liksom, ja, men det är ett bevis på hur knäppt det har blivit. Och som jag sa, jag har ju inte träffat någon minister eller liksom politiker som säger, jo, men det är det vi vill uppnå. Vi vill överösa lärarna med dokumentation så de ska sluta vara lärare. Det är ju inte det, men vi är ändå i det.
Mm.
Och för mig så är nyckeln, hamna hela tiden tillbaka till att det måste stärkas tilliten till vår profession, och att vi lärare blir lyssnade till när vi signalerar att hallå här, nu börjar det här spåra ur, eller nu känner vi att vi behöver trycka på pausknappen, vi behöver se över vår organisation, gör vi rätt saker, är vi de vi behöver vara för elevernas behov här. För eleverna har ju enligt skollagen rätt att få den undervisning de har behov av för att nå toppen av sin förmåga.
Faktiskt. Tack så jättemycket för att du var med. Det här var faktiskt, i och med att det var första gången med kamera, jag är väldigt nöjd faktiskt. Jag var lite nervös i början, men ja, det är faktiskt väldigt bra. Så tusen tack för att du ville vara med.
Det är jag som ska tacka, Hedde. Vad tiden gick fort.
Eller hur?
Ja.
Verkligen. Både jag och min medproducent Jonas Edlund vill tacka dig som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Vi vill även rikta ett stort tack till Johanna som kunde genomföra den här intervjun på så kort varsel och som även tog sig ut till Norsborg för att träffa mig. Glöm inte bort att titta till min Facebook-sida Pedagogik och ledarskap. Där kommer stora delar av samtalet med Johanna att släppas i videoformat. Hoppas vi ses snart igen.